Hej på er allesammans. Kul att se er. Jättevälkomna hit. Ni har kommit till Hope. Patrik heter jag och tillsammans med Kicke här så är vi pastorer här i Hope Church i Vetlanda. Och du ser på väggarna så har vi en vision som är mycket lätt att greppa. Mycket lätt att på något sätt faktiskt lära sig utantill. Med kärlek vill vi förmedla hopp. Som landar i en tro på Jesus Kristus. Och det finns väldigt mycket i de orden. Det finns ett djup. Vi har två söndagar nu framför oss. Jag ser fram emot det. Och där vi ska tala om våra värderingar som kyrka. Och jag vill göra det på ett sätt så oavsett om man lyssnar på podden eller man sitter här och man kanske inte är en del i den här kyrkan så ska det ändå ge dig någonting. Därför att jag tror att värderingar som vi ska tala om är någonting som vi alla borde förstå värdet av. Det finns ett värde i värderingar. Och det är faktiskt så att det riktar ditt liv om du har rätt värderingar i ditt liv. Det riktar vår kyrka om vi bygger vår kyrka på värderingar. Och vi kommer ha den här boken, Guds ord, som hjälp naturligtvis och som grund på det vi ska tala om. Vi önskar ju att vår kyrka ska ha en kultur som är byggd utifrån Guds ords värderingar. Värderingar från Guds ord. Vi önskar att våra liv ska kunna ha en utstrålning utifrån värderingar från Guds ord. Och faktum är att allting, var du än tar vägen i samhället, var du än börjar jobba någonstans, eller om du går skola, eller om du träffar eller i någon organisation, allt kommer ha någon form av kultur. Man kan prata om kultur på många olika sätt. Man kan prata om olika kulturer från olika delar av världen. Man kan också prata om en företagskultur. Men man kan också prata om Guds rikes kultur. Och då spelar det ingen roll vilken kultur man kommer ifrån i världen, så kan det smalna ner till en kultur som man faktiskt bär på gemensamt. Och ofta så bygger man det då på värderingar. Så allt har en kultur. Titta på den här bilden. Den här bilden, jag vet inte om ni ser det, men det här är sten. Det här är alltså en skulptör som har gjort det här. Visst är det helt otroligt. Alltså man ser till och med, man kan nästan tro det, ja. Man ser musklerna här. Och jag fick stå länge när de jobbar. Men det är otroligt att man kan göra det. Jag tror inte det här är Michelangelos verk. Men man frågade honom tydligen vid tillfällen han hade gjort. Det var ett stenblock. Stort stenblock. Och han kärvade. Och till slut så blev det en vacker häst. Och så frågade han om, hur kan du göra en sån här häst från ett stenblock? Och han sa, it's very easy. Det är jättelätt. Han sa så här, det är jättelätt. Han sa så här, det är bara att ta bort allt på blocket som inte är en häst. Det är inte svårare. Och det kan man ju tycka. Men vet ni vad? När vi pratar om kultur, när vi pratar om en kultur i vår kyrka, om du har ett företag eller om du funderar på ditt eget liv, vad utstrålar du för något? Det gäller att ta bort allt från ditt liv. Det gäller att ta bort allt från vår kyrka som inte har med våra värderingar, med vår kultur att göra. Det är ungefär lika lätt kanske. Men det är faktiskt, jag vill påstå att kultur är ett hantverk. Vet du vad? Man skapar alltså. Man kan få vara med och skapa en kultur. Jag önskar att vi tillsammans ska skapa hope. Att vi ska vara med och göra det. Lyssna på det här. En hälsosam kultur, det ramlar inte ner från himlen. Jag har varit och besökt hyfsat många församlingar. Och en del församlade har kommit in och jag, wow, att man bara slås av en varm kultur. Man känner sig välkommen. Man det är självklart ser man brister. Som någon sa att hur är vår församling? Ja, den var perfekt tills du började. Därför att så är det, va? Vi är inte perfekta någon av oss. Så ingen församling är heller perfekt. Så förväntar du dig att gå in i en församling som är perfekt. Så ja, då har du för lite innanför pannbenet, för det finns inget. Men det är ändå så att det ramlar inte ner. Jag har varit i församlingar också där man gått in och där det är någon annan sorts kultur som har på något sätt, det har bara blivit så. Jag till och med frågar, varför är det så här? Ja, det har alltid varit så här. Okej. Ja, så är det alltid, så har det alltid. Det kan du glömma. Att det går inte att förändra. Det är en skön inställning. Man har träffat många olika platser. Man kan vara på ett företag med där man på något sätt börjar och så är det jättesvårt på något sätt komma in, för att där har du 10 personer, de styr alltihopa, de har varit där alltid, och så kommer någon nu, ja, det är bara att försöka flöda med här, därför att det finns inget utrymme för någonting annat. Men så finns det också hälsosamma kulturer, men de ramlar inte ner från himlen. Det är ett hantverk. Det krävs oerhört mycket. Kultur har alla. Antingen så är den by design, och det vill vi ha här i den här kyrkan. Eller så är den by default. Den bara blev till. Är ni med mig? Det finns ingen, jag har skrivit så här mina anteckningar. Det finns ingen församlingsledare. Det finns ingen företagschef som vaknar upp en dag, 3 år i förarsätet, och så ropar de ut, wow, vilken kultur vi har här. Vilken blomstrande atmosfär vi har på jobbet nu, eller i kyrkan. Utan det krävs jobb. Jag tror att vår kultur kommer utifrån kombinationen av vad vi tillåter och utifrån vad vi skapar. För när vi tillåter olika saker, då kan vi också skapa, då påverkar det vår kultur. Är ni med? Jag önskar att vår kultur här, i vår församling, ska det finnas en kultur som inte godkänner synd och dumheter, men en kultur som omfamnar ofärdiga människor. Fattar ni skillnaden? Att ha en kultur där på något sätt en del de har skyltar till och med. Jag såg en kyrka som hade en stor skylt precis utanför kyrkan. Stod så här, no perfect people allowed. Så här, inga perfekta människor är tillåtna, här stod det. Och det är ett tydligt sätt att på något sätt visa, det är den här, så här är vi, det här är vår kultur. Så jag tycker det är bra och mindre bra, men det pekar på någonting. Och jag tycker det tycker jag är bra, att det är tydligt. Är ni med? Så vi vill ha en kultur här där vi tillåter på något sätt ofärdiga människor. Utan att vi säger ja till synd och sådana grejer. Vi vill också ha en kultur där unga människor får utrymme, får plats och får tjäna i kyrkan. Det har vi jobbat på i den här kyrkan och titta på lovsångsteamet, titta på i kyrkan, överallt så finns det mycket unga människor. Riktigt unga människor som ändå har en betydande roll i den här kyrkan. Jag har ofta sagt att jag vill inte ge en söndag till ett gäng ungdomar. Nu får de en söndag så de får sjunga sina sånger, de får göra sin grej så de känner att det här är deras kyrka också. Utan snarare, jag uttrycker mig lite slarvigt, ni får gärna diskutera med mig efter om ni vill, men jag uttrycker mig lite slarvigt, så ger jag hellre hela kyrkan till en ung generation och så hjälper jag till att coacha dem. Jag uppmuntrar er, om det nu börjar snurra i er huvuden, men jag då, så uppmuntrar jag er att gå in på hope.se och titta på våra podcast. Man kan bara trycka i en dator och så kan man lyssna på, jag tror det var förra söndagen, va? Eller var det förra söndagen, så var det i alla fall en söndag där både Micke Boman talar, men där också en pastor från Sri Lanka talar. Och det är 2 veckor. Och hans 10, 12, 15 minuter var det var oerhört bra. Och jag vill påstå att det var från himlen till oss. Det var profetiskt till vår församling att på något sätt omfamna det här. Om att han sa att församlingen idag, han berättade att han hade en period när han var ung där han lämnade församlingen. Därför att någonstans så var det en sån avsaknad av andliga fäder och mödrar. Och därför så tror jag på en församling som ser generationerna, men som ser generationerna på ett sunt sätt. Som ser generationerna utifrån det att vi, jag menar, jag är snart 50 bast. Jag vet att jag ser ut som 30. Men jag är snart 50 bast. Och att någonstans är det ju dags för mig att växa till och bli en andlig mamma och pappa. att hjälpa en ung generation, att backa upp en generation, att sitta ner. Jag är glad att jag sitter ner, jag vet om Erik är på Kids, men jag sitter ner med bland annat Erik, en ung kille i församlingen som är, jag säger alltid fel till honom, vad är han? Han fyller snart 16, jag kallar han 18, 17 och sen ett tag så, jag säger alltid för många år, så då sa jag alltid, jag sa att du är väl 10 va, säger jag då. Och då blev det reaktion. Innan var det inte så mycket reaktion från honom. Han tyckte det kändes bra. Men jag sitter ner med honom. Jag läser Bibeln tillsammans med honom. Träffar honom lite då och då. Och varför gör jag det? Jo, därför att jag ser som ett ansvar att som vuxen, som en andlig mamma och pappa, så måste vi föra över någonting. Jag vill inte vara en sån här äldre som klappar Oskar på axeln och säger att du kommer nog lära dig. Det kommer bli jobbigt för dig också. Du kommer ge upp du också. Men jag vill lära honom att följa Jesus, det är inte bara lätt. Man vill ju upp ibland. Så det är inte det jag säger. Men jag vill gå bredvid. Jag vill hjälpa, jag vill lyfta, jag vill uppmuntra. Jag vill se gåvorna, jag vill slipa gåvorna, jag vill släppa fram. Jag är så glad att när jag växte upp som kristen så gjorde jag mina misstag. Men jag fick utrymme ändå. Det var någon som trodde på mig ändå. Även att jag gjorde misstag. Sån kultur vill jag ha här. Så med mycket unga människor i tjänst så behövs det många andliga föräldrar i tjänst. Skriv det på en tweet. Med mycket unga människor i tjänst så behövs det många andliga föräldrar i tjänst. Är ni med? Podden, h.se. Lyssna på David. Sen får du 5 punkter av i slutet på den samma podcast av Micke Boman om relationer. Kolla här då. Nummer 1, force. Kraft som skapar vässa vår kultur. Det är våra värderingar. Och därför lägger jag bara en grund här idag, både för resten jag ska säga idag och säga nästa söndag också. Men det är bra ibland att tänka till lite. Tänk lite på något sätt vad du värderar, vad du tänker. För lyssna här, vad vi värderar avgör vad vi väljer att göra och hur vi gör det. Tänk på det. Vad du värderar, det kommer avgöra vad du väljer att göra och hur du gör det. Jag umgås någon vecka med dig. Jag kollar vad du spenderar. Jag kollar vilka du pratar med. Jag kollar vilka du umgås med. Jag kollar liksom lite grann in i ditt liv. Eller du är in i mitt liv. Så kommer det ganska snabbt kommer jag kunna säga vad som är viktigt för dig. Vad du värderar. Det är läskigt. Det är en läskig tanke. En del kyrkor kan ju säga att evangelisation är viktigt för oss. Men på något sätt i deras actions så ser man att vi är livrädda att tappa dem vi har eller att de vi har ska bli arga. Så vi i action så underhåller du dem du har för du är livrädd för konflikt. Men dina ord säger vi ska nå nya. I budget kanske du kanske säger att vi verkligen vill satsa på kids på en ny generation, men i budget så är du inte beredd att lägga en krona. Alltså någonstans klaschar det då. Är ni med? Därför tror jag att det är jätteviktigt att det inte finns ett glapp mellan ord och action. Vi vill inte ha det så på Hope. Varje organisation bör ha tydliga värderingar för att få riktning och för att få resultat. Jag vet att jag ramlar in på gränsen att låta lite företagsmässig eller organisationsmässig, men jag tar den risken. I alla fall så har vi i församlingen, och du tittar här, så har vi plockat fram 5 värderingar. Vi har plockat fram 5 värderingar som visar på och som ger en riktning som till och med varenda värdering här kan vi till det kan till och med om vi vill så kan det vara mätbart. Och vi skulle till och med kunna ha. Om vi tittar på den första värderingen, det är lite blandat här nu va, men den första värderingen, om vi tittar på den, en funnen människa finner andra, så jag nämner alla 5 här bara då. Så utmanar det oss att föra Jesus vidare. Och jag kommer till det. Den andra, den pekar ju på lärjungaskap och personlig tillväxt. Och människor som växer förändras. Hanna Jeppsson brukar säga fel. Hon säger människor som äter blir större. Men det står inte så. Det står människor som växer förändras. Vill du lära Hanna? Lägg av. Nej, det är sant det också. Det finns en där det står så här att man kan inte göra livet ensam, och den visar ju på värderingen gemenskap, vikten av gemenskap, vikten av våra hemgrupper, en gemenskap på personligt plan. Och jag tror att en kyrka med många människor kan faktiskt förbli liten och personlig i betjäning genom bland annat hemgrupperna. Det finns en där som handlar om delaktighet. Det vill säga att kristna människor hjälper andra. Är du med? Det vill säga alla har en plats. Vi alla kan göra någonting. Man kan vara med i ett team. Man kan på något sätt ha en delaktighet ute i samhället på olika sätt. Kristna människor hjälper andra. Tittar du kyrkohistoriskt så är det precis så det är. Tittar du i svensk historia, sjukvård, skolor, organisationer. Jag säger inte att alla är eller har varit kristna. Men väldigt, väldigt många är det kristna människor som har drivit det, som har fått till det och som kämpar med det och som har stått kvar i det. Det finns jättemånga organisationer. Tillåt mig skryta lite om den kristna historien i Sverige, men så är det med sjukvård och massa saker. Jag säger inte att alla, men det är otroligt. Det är på något sätt finns i DNA hos en kristen. Man vill hjälpa andra. Det bara händer något med en. Det bör göra det. Men det händer något med en när Jesus får förändra hjärtat. Man vill hjälpa, man vill ge det vidare. Och det finns en femte där som heter vi ger för att vi har fått. Och det här är inget kollekttal, utan det handlar om en livsstil. Vi ger vidare för vi har fått någonting. Du kan koppla ihop det med det första jag nämnde. En funnen människa. Found people, find people. Alltså när man har funnit någonting vill man ge det vidare. Låt säga att det startar en mexikansk restaurang i Vetlanda med ganska hot food som är riktigt gott. Enchiladas som bara smälter i munnen och är lite krydda i det. Låter det gott? Jag älskar mexikansk mat. Skulle det vara det och så ligger det bakom ett hörn och du inte berättar det för mig. Det har gått 2 år och du har inte ens berättat att det finns en mexikansk. Visste ni att det finns en? Nej, jag skojar bara. Det finns ingen. Got you. Men det skulle ju inte vara, det skulle ju vara, vi skulle nästan tycka det var taskigt om vi inte fick veta det. Eller? Är det någon som inte gillar mexikansk mat? Lollo. Jag ska dejta dig, Lollo. Det är min dotter då. Awkward. Så om inte man får veta det. Det är klart att hittar du en restaurang och det är så otroligt god mat. Så det är klart att du vill berätta det vidare. Eller hur? Lika naturligt ska det vara att vi vill dela vår tro vidare. Det är inte att vi prackar folk. Jag är emot att pracka folk. Jag är emot att push, som någon sa där nere, eller att slå Bibeln i huvudet på folk. Jag är emot det. Jag vill påstå att Jesus har förändrat mitt hjärta, mitt liv. Han har gett mig frid. Min pappa dog när jag var liten och någonstans var jag trasig på insidan. Mitt inre var i bitar. Men någonstans i tonåren så fann jag Jesus genom att någon annan fann Jesus och ledde mig dit. Det var en liten krånglig väg dit, men jag fann honom. Han satte ihop mitt hjärta. Jag blev hel på insidan. Jag kan inte hålla käft. Jag vill berätta det för andra. Alltså för mig är det världens bästa enchilada. Jag måste berätta om den enchilada jag har smakat. Fattar ni? Så evangelisation, det är helt enkelt one beggar telling another beggar where the bread is. Det är evangelisation. Det är en tiggare som har funnit bröd och berättar för en annan tiggare var brödet finns. Det är evangelisation. Vi ger vidare det vi har fått. Förstår ni? Det handlar inte om pracka. Det handlar om att dela någonting. Som har förändrat dig. Och det är det som är värderingen. Ibland är vi otroliga på det här med att vi vill dela saker. Vi vill förmedla saker och så vidare. Jag vet inte om du fick med dem när jag pratade här. Funnen människa, fin anda och alla de här bitarna. Nya människor. Fick du med det eller? Med när jag pratade. Kanske vi gjorde det. Det är bra. Med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. Och det är ju värderingen mynnar ut i den arbetsplanen i det vi vill göra. Och jag tänker säga någonting här innan jag avslutar om just det här, en funnen människa finner andra. Det kan låta lite konstigt, men det handlar om att dela det du har upplevt hos Jesus för någon annan på ett enkelt sätt, på ett naturligt sätt. Det handlar inte om att du har blivit nu bättre än alla andra, så nu ska du få alla andra bli lika bra som dig. Ibland känns det som att kristenheten har tagit en situation på det sättet. Och det är helt fel. utan du har fått någonting som du behöver. Och det är så bra, denna enchilada. Du vill att någon annan ska smaka denna enchilada. Jag ser att en del dreglar nu, men skärp er. Är du med? Alltså, vi är otroliga ibland. Vi delar vidare saker som vi har varit med om. Vi kan diskutera saker som vi tror på och vi står för. Att träffa människor, de står för saker. De har åsikter i sitt liv och de står för det. De delar det överallt. Och de är nästan arga när de gör det. Alla borde fatta det här. Och så är det, oh, oh, oh. Och så har de också Jesus. Och för mig blir det ett error. Att man delar så mycket de grejerna. Men man delar. Jag ser inte att de delar. Det Jesus har gjort i deras liv. Det är liksom någonstans sekundärt någonstans där borta. För mig blir det ett error. För mig önskar jag att någonstans så ska det vara top priority i våra liv. Förstår ni? Att dela. Jag menar inte, nu säger inte jag hur vi delar det. Jag säger inte att vi ska ha torgmöten och du borde ha en mick och skrika turn and burn på torget eller något. Och dela Jesus. Utan jag menar bara att kom igen. Vi har så många tillfällen där vi kan berätta för Jesus för andra. Där den helige ande som är vår hjälpare kan hjälpa oss att dela Jesus för andra. Vi har sådana resurser från above, från himlen. Och någonstans så tänker vi att ja, de ska nog få höra. Men om inte du berättar för andra, vem ska göra det då? Ja, nu blir det jobbigt. Nu pressar du mig. Amen. I alla fall lite. Därför att det finns så många människor som behöver höra. Är du med? De behöver Jesus. Det pratas ju mycket idag om att hitta sig själv. Har ni hört det? Jag behöver hitta mig. Kanske du sitter och har sagt det. Nu kommer jag reta dig lite då. Du får boka själva vår samtal med mig sen. Du blir trampad på tårna. Men det pratas så mycket om att hitta sig själv. Och jag tycker det låter ganska märkligt. Man ska hitta sig själv. Alltså det är jättemycket om det i samhället. Man måste hitta sig själv. Om jag måste hitta mig själv nu. Och så jag måste hitta mig själv. Hur gör man när man hittar sig själv? Jag gillar den tanken. Hur gör man liksom? Du kanske står där. Kanske träffar Hanna liksom. Jag bara vill hitta mig själv. Och så en dag bara träffar jag Hanna och ser jätteglad ut. Vad har hänt? Jag har hittat mig själv. Menar du det? Var? Jag var på Maxi. Och så bara stod jag i kön. Och så såg jag den andra kön. Och där stod jag! Jag bara lämnar min kö och bara kramar om mig själv och nu har jag hittat mig själv. Jag vet, jag driver med det lite. Men någonstans, jag vet inte, jag hade då frågat vad röker för något annat. Det finns många kristna som säger jag har funnit Gud. Jag vet vad man menar. Jag har hört bröder säga jag har funnit Gud i mitt liv. Men egentligen så är det lite fel. Om man nu ska gå ner i löjliga detaljer så är det inte så att du har inte hittat Gud, för han var aldrig borta. Han vet exakt, han har koll. Det var du som var borta. Och du lät han finna dig. Är du med? Du lät dig finnas. Är du med? Du lät dig finnas. Tänk vad många människor det finns som behöver hjälp med att låta sig finnas. Jag tänkte på det här värderingen som vi har. Den står ju här. En funnen människa finner andra. En funnen människa finner andra. Jag ska ge dig ett bibelord här. Ska du få se att det finns så tydligt i Bibeln så det är helt fantastiskt. Kolla här. Gå till Johannes evangelium kapitel 1. Johannes evangelium kapitel 1. Du kan ju titta på skärmen också om du vill. Ha den där. Johannes evangelium kapitel 1. Så läser vi från vers 43. Vi kan läsa här för mig. Kolla här. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus. Jag vet inte om du har din bibel med dig, men det är ju ingen nu för tiden som har sina biblar till kyrkan. Jag har det. Men ni har ju era telefoner så ingen fördömelse för er. Men man får mer pluspoäng i himlen om man har med sig en riktig bibel. Det har jag hört. Men i alla fall står det. Då fann han Filippus och sa till honom, följ mig. Det är egentligen där hela grejen börjar. Nu vet jag att jag är lite in och pratar kanske till dig som känner Jesus och är lärjunge till Jesus och så. Men det är där det börjar. Han finner dig. Jesus fann Filippus. Sa till honom, följ mig. Du börjar alltså följa Jesus. Kolla här nu då. Filippus var från Betsaida. Samma stad som Andreas och Petrus, ifall du undrar det. Och så står det så här. Filippus fann Nathanael. Kom igen nu. Titta här på vår värdering. Found people, find people. Det här är bra. Filippus fann, först då fann Jesus Filippus. Nu Filippus fann Nathanael och sa till honom: vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om. Jesus, Josefs son från Nazaret. Snacka om att found people, find people. Därför Jesus mötte någon och fann honom. Han sa: följ mig. Vad blev resultatet av att Jesus sa: följ mig? Resultatet blev att han fann Nathanael. Det står inte här emellan här. Det finns inga småtexter. Jag har kollat så här fotnoter så här att först gick han 3 år på bibelskola, 7 år på teologiskt seminarium och sen, det står inte där, utan det står i samma vers att Filippus fann Nathanael och berättade om Jesus och gick vidare. Får man inte gå på de här seminarierna? Du får gå på hur många seminarier du vill. Du får gå på hur många bibelskolor du vill. Bara du väljer först Mission 11 i Vetlanda. Men måste ju promota det vi gör. Men det är fantastiskt att direkt. Och faktum är att historien upprepar sig. Vi har människor där Jesus fann Martin. Jesus fann någon annan. Och direkt så vill man direkt ge det vidare. Eller hur? Men tyvärr kan både du och jag känna ibland att ja, jag kanske har tappat glöden. Jag kanske inte berättar så mycket för andra. Jag är inte här för att ge dig fördömelse. Jag är här för att ge dig idag en välriktad spark i baken. Amen. Ibland har jag träffat människor som jobbar på ett jobb och så säger de så här: tjena Bea, jag kommer just nu upp för att jag kommer låta snart lite mer andlig. Jag har ibland träffat människor som är på ett jobb och så är de lite ledsna. De är lite, och jag har respekt för det, så det här säger jag inte med någon arrogans eller raljerande. Men de är lite ledsna. Patrik, jag är den enda på mitt jobb som är troende. Jag skulle vilja se en förändring på det. Ja, kanon. Jag vet ett sätt du kan se en förändring på det. Det är inte att fler kristna börjar jobba där. Det är att du leder människor till Jesus. Men ibland kanske, tänk till lite, kanske Gud har ställt dig där för att du ska nå dem. Hallå? Kanske du har blivit ställd där i den omgivningen för att du ska nå dem med Jesus. Jag tror att Jesus är densamme som han var förr. Det är han fortfarande idag. Jesus var ingen person som gick omkring och dömde folk så här. Bara pekade ut folk och bara dömde dem. Däremot så var det religiösa, de kallades för fariserna. De var sådana. De försökte leta felen hos folk. Och så dömde de. Hur vågar till och med hos Jesus? Hur kan du? Men Jesus var inte sån. Och det är samma när Jesus mötte fariserna. De drog fram en prostituerad framför fötterna på Jesus. De hade till och med plockat henne precis in action. Släpat ut henne på gatan och slängt henne framför Jesus och säger: här är hon, denna slampa, denna prostituerade, denna kvinna som är en sån syndare. Vad gör du nu? Vad ska du göra med henne nu? Och de bara pressade Jesus till att verkligen säga någonting hemskt. Och Jesus gör så här. Han böjer sig ner och så skriver han Liverpool i sanden. Nej, jag vet inte vad han skriver. Man vet inte vad han skriver, så det kan vara det. Men han skriver sanden. Så säger han så här till dem. Jag tror inte han ska i Liverpool. Men så säger han så här till de andra. Lagen säger, sa de, vi ska stena henne nu. Jesus säger så här till dem: den av er som är helt utan synd, kasta första stenen. Så han ger ju dem tillåtelse. Men någonstans så bara klär han av dem deras självrättfärdighet, deras präktighet. Som tyvärr vi kristna ibland klär på oss de kläderna. Vi blir präktiga, vi blir dömande. Alternativet är inte att bli uddlös. Men det finns ett annat alternativ. Och det blir lik Jesus. Och Jesus säger: okej, ni som är utan synd, kasta första stenen då. Ingen kastar stenen, utan som ni såg där så släppte alla stenarna på backen och så gick de. Det är den Jesus som vi tror på här på Hope. Det är den Jesus som jag tror fortfarande verka och förändra människors liv.